Hej och välkomna till Italienpodden med mig Sara Emilia Nesén och Sara Jer. Idag så kommer vi fokusera på Sicilien med sin fantastiska mat- och vinkultur. Och vi sitter här i ett regnigt Stockholm och drömmer oss bort till det underbara Sicilien. Vilken är din relation till Sicilien? Har du varit där någonting?
Ja, jag älskar Sicilien, även fast jag har varit där alldeles för lite. Jag önskar att jag hade varit där fler gånger. Gången jag åkte dit, jag har varit där faktiskt bara en gång, så åt jag så mycket så att jag typ aldrig ville äta mer i hela mitt liv.
Nej, jag känner igen det där. Man åker dit och är några kilo tyngre när man kommer hem.
Verkligen.
Det är väldigt mycket fokus på mat på Sicilien.
Ja, verkligen. Och jag säger som min kompis Luca sa när jag ringde honom och frågade, vad är det jag absolut inte får glömma och säga om Sicilien när vi pratar om det i den här podden? Och då sa han, du får inte glömma att berätta vad Platon sa. För han sa att sicilianare, de bygger hus som om de skulle leva för alltid. Och de äter som om de skulle dö imorgon.
Jag förstår.
Platon hade rätt.
Han hade nog rätt, det stämmer nog än idag.
Ja, verkligen.
Nej men absolut, och det är ju väldigt... Alltså jag tänker på Sicilien så tänker jag att det är ganska olik matkultur man jämför med resten av Italien. Alla regioner har ju sina specialiteter, men Sicilien är ganska unik.
Ja, verkligen. Jag håller med dig där. För att det italienska köket generellt har ju oftast enkel matlagning. Alltså i alla fall de klassiska rätterna. Att man använder få ingredienser och man gör det enkelt för sig. Bra ingredienser, få ingredienser. Och få enklare smaker egentligen. Medan på Sicilien så har man fått influenser från flera olika delar av världen. Och där vågar man lite mer. Jag upplever det sicilianska köket mycket mer vågat. Man vågar experimentera. Man har influenser med exotiska kryddor som kanel och som saffran. Och russin till exempel. Man har rätter som är syrliga och söta.
Precis.
Samtidigt.
Så då är en turist som kanske tänker sammankopplar Italien med liksom pasta och pizza främst. Det finns ju också, men så kan man ju lika gärna få en couscous med spännande kryddor och russin.
Ja, exakt.
Så det finns ju en annan typ av kultur där. Och det har att göra med att Sicilien alltid har varit den här mötesplatsen. De har haft olika herrar och det har funnits influenser från så otroligt många kulturer.
Verkligen, och det tycker jag man upplever också i hur sättet människorna är på.
Verkligen, alltså, hur de ser ut.
Ja.
Vi träffar liksom blonda, långa människor lika gärna som korta mörkhåriga. Du har ju liksom en, du har ju den här genetiska blandningen som är så häftig.
Ja, verkligen. Och sättet de är på, det ser man även om de inte är på Sicilien. Det kommer jag ihåg från tiden jag bodde i Florens. Att många av de personerna som jag verkligen blev kompis med så snabbt, de var från södra Italien, ofta från Sicilien. För att de är liksom... De bara vill bli kompis med dig. De pratar
högt. Det går snabbt.
Ja, det går snabbt.
De pratar högt mycket och det är lätt och härligt. Jag håller med.
Ja.
Det är fantastiskt. Man känner sig välkommen.
Verkligen. De är välkomnande.
Ja, nej, men det är en underbar... Jag älskar ju Sicilien. Det är en av mina favoritplatser i Italien.
Har du varit där många gånger?
Ja, jag har varit några gånger. Och dels på fastlandet, om man kan säga så. Och sen är jag väldigt förälskad i de här öarna. Eoliska öarna som är så här vulkaniska öar som ligger utanför fastlandet som är magiska platser på jorden. Ja, det finns mycket att upptäcka och det är en väldigt rik ö med både arkitektur och arkeologi och mat och dryck.
Ja, vi har pratat
natur.
Vi har pratat lite om maten, men framförallt så finns det ju också otroliga viner på Sicilien.
Ja, utöver, man odlar ju mycket oliver, citrusfrukter, spannmål, mandlar är ju väldigt, odlar man mycket. Kan vi berätta om lite mer i koppling till maten. Men sen så har ju ön ett fantastiskt klimat för vinodling. Det har ju ett perfekt klimat för att druvorna ska trivas. Det är varmt och torrt, soligt. Moderat regnfall. Och så har du ju den här, speciellt vid kusterna då, den här brisen från havet som gör att druvorna blir friska och man behöver inte faktiskt så mycket besprutning.
Mm.
Det är faktiskt så att väldigt stor del av vinodlingarna på Sicilien är ekologiska. För att man helt enkelt inte behöver spruta någonting på sina rankor.
Nej.
Och det är ju en otrolig fördel.
Mm.
Men det som är lite ironiskt är det här att de här perfekta förhållandena för vinodling har också gjort att man har producerat väldigt mycket. Och Sicilien har haft det här ryktet som bulkvinsproducent.
Mm. Med bulk, då menar man liksom...
Alltså kvantitet snarare än kvalitet.
Mm.
Man producerar mycket, kvaliteten har varit sådär. Man har också exporterat mycket till norra Italien och andra europeiska länder för att liksom förstärka deras viner. För att man får de här rika smak... intensiva vinerna.
Mm, för det är mycket sol. Och...
Precis, solvärmen som ger den här kraften till vinerna.
Mm.
Och så det har ju funnits två sidor av det här. Man har levt mycket på den typen av vinproduktion. Det är en av Italiens största vinregioner. Men det har hänt väldigt mycket på Sicilien. Man har börjat fokusera mycket mer på kvalitet än på kvantitet.
Alltså jag tycker att man hör ofta. Alltså mer prata om viner från Sicilien. Man pratar om vulkanvin.
Ja, alltså idag är ju Sicilien ett av de hetaste områdena i Italien. Det är ju väldigt mycket snack om det i vinvärlden.
Mm.
Och det görs ju bättre och bättre viner hela tiden.
Mm.
Och det här har ju varit... En del av det har ju varit revolutionen kan man säga på Etna. Och jag kommer envisas med att säga Etna istället för Etna.
Mm.
Så säger man i Italien.
Ja.
Det känns
finns naturligt. Vissa sådana ord som man verkligen inte kan
säga. Jag vill inte säga
med
Etna.
Med svensk accent.
Det känns som att säga Stockholm också, Etna. Nej men på Etna eller Etna då så har det ju skett otroligt mycket sen framförallt slutet av 80-talet. Man har ju odlat vin där jättelänge. Så det är ju inte nytt. Men många av de här vingårdarna blev ju övergivna efter världskrig och nedgång i ekonomin och alla möjliga problem.
Mm.
Men på 80-talet så var det några vinmakare som tog tag i det här och tyckte att det här är en fantastisk plats på jorden. Det är väldigt unikt klimat.
Mm.
Man har ju de här lämningarna från utbrotten från Etna som är en aktiv vulkan, den mest aktiva i Europa. Och det är aska och lava som spottas ut från den här vulkanen och det ligger ju liksom olika lager från olika utbrott som har skett genom tiderna.
Och hur påverkar det vinerna och smaken i vinerna?
Ja, alltså det är ju en omdebatterad fråga. På något sätt så känner man ju av den här rökigheten och mineraliteten, men exakt hur den uppstår det är ju lite grann av ett mysterium. Det är inte så att de vinrankorna plockar upp mineralerna och direkt översätter dem till vinet. Men det händer någonting. Många tror att det är under jäsningsprocessen som det händer någonting.
Mm.
Då mineraliteten uppstår.
Mm. Men, för det hör man ju ofta, eller läser också ofta när man ser beskrivningar av vin från Etna, att de har en rökig mineralitet.
Precis.
Hur ska man tolka det?
Ja, men ofta är ju det här att det är mindre betonat på frukten. Det finns fruktighet, men det finns någonting annat. Det finns liksom en slags, en annan karaktär och komplexitet. Det är inte frukten som är huvudfokuset i de här vinerna. Det här liksom svulstiga och söta.
Mm.
Men sen är det ju också att det är en... ganska mager jordmån och det tycker ju vinrankor om.
Mm.
Sen på Etna har man ju, nu sa jag Etna, Etna har man ju också väldigt gamla vinrankor.
Ja.
De har ju inte drabbats av den här vinlusen så de har ju, en del är ju liksom 80-100 år gamla och det ger ju också en sån här komplexitet.
Ja. Och mager jord, alltså vinrankor de trivs ju, de ska ju gärna
de vill ha lite motstånd.
De
blir slappa om de får för mycket näring och för mycket vatten. Så de ska liksom kämpa för att komma ner i de undre jordlagren och komma åt ännu mer mineraler och näringsämnen.
Ja.
Så de ska ha det lite tufft.
Liksom. Det är tufft.
Och det har de ju på Etna. Det är ju väldigt speciell miljö och ganska höga vinodlingar också.
Mm.
Upp mot 1000 meter en del.
Mm.
Men så där har ju hänt mycket och det har varit en del i den här förändringen av hur omvärlden kanske ser på Sicilien.
Ja. Siciliens vin. Och det man kanske inte tänker på, alltså när man tänker ju på solen när man tänker på Sicilien, att det är soligt och varmt. Men på etarna, där kan det ju till och med snöa.
Det snöar ju, det är ju liksom, precis, det är en helt annat klimat än andra delar på Sicilien. Och det är ju viktigt att, att ha med i, när man tänker på det här. Det är ju en väldigt stor ö, och det finns otroliga skillnader i mikroklimat i områdena, men också inom ett specifikt område. Det kan skilja sig mellan en odlingslott till en annan. Ja, men det är inte bara Etna som har gjort att folk har fått upp ögonen för Siciliens viner. Det har ju hänt mycket i kvaliteten överlag från den här bulkvinsproduktionen. Och det som framförallt har hänt är väl att man har faktiskt förstått värdet av sina egna inhemska druvor. Och att de faktiskt, tidigare kanske man blandade dem lite hejvilt sådär, och nu har man mer och mer börjat fokusera på att faktiskt göra viner på en druva och liksom verkligen fokusera på den karaktären och göra väldigt fina viner.
Och vilka är de vanligaste inhemska druvsorterna på Sicilien?
Ja, alltså det finns väldigt många inhemska druvor. Man pratar om kanske runt 65 stycken. Men de mest kända är ju då Nero d'Avola, Nerello Mascalese, Frappato, Cataratto, Caricante och Grillo. Nero d'Avola kanske är mest kända för utländska konsumenter. Det är ju ganska kraftiga viner med mycket färg och smak. Kan göras i olika stilar, men allt mer så fokuserar man på att göra fina viner på bara Nero d'Avola eller uppblandat med någon annan druva. Och ett exempel är ett vin som heter Cerasuolo di Vittoria. Det är den enda DOCG:n på ön faktiskt.
Och det är en kvalitetsstämpel kan man säga.
Ja, det är ju högsta nivån i vinklassifikationen i Italien. Men med det sagt, det behöver ju inte betyda så jättemycket. Etnavinerna har ju DOC, så att det är ju, man ska inte stirra sig blind på det.
Nej, det är olika stilar också på vinerna.
Precis. Ja, men det är ett fint vin på Nero d'Avola blandat med Frappato, som är en annan trevlig druva. Som har använts mycket för att blanda ut viner, men som också nu allt mer görs separat. Och sen har vi då Nerello Mascalese, som vi pratade om i, vi pratade om Etna, och det är ju huvuddruvan där. Och ger, vad tycker du om de vinerna?
Alltså, Nerello Mascalese är min absoluta favoritdruva. Alltså, jag älskar Nerello Mascalese från Etna.
Ja, jag håller nog med. Jag gick från att älska Nebbiolo, det gör jag fortfarande, men till att Nerello Mascalese har blivit ännu mer favorit.
Ja, men för mig också, från Sangiovese, jag älskar fortfarande Sangiovese jättemycket, till Nerello Mascalese. Det var väldigt lätt steg att ta. För den har den här, liksom, det är den här tanninerna, den har syrligheten och liksom, ja, läskande.
Men någonting lite extra. Någonting lite extra. Det är ju ofta extra. Den här jordmånen på Etna som ger det där. Ja, men jag håller med. Man jämför ju ofta Nerello Mascalese med Nebbiolo och Pinot Noir. Den här liksom ljusa färgen, bärigheten, lite jordig känsla. Och de kan i och för sig ha ganska kraftiga tanniner. Vilket inte Pinot Noir har. Men det finns någonting i det här eleganta liksom, som är ganska likt.
Den syrliga, klunkvänliga stilen.
Ja, jag håller med. Jag älskar också Nerello Mascalese. Men då, den blandar man ofta upp med en annan druva som heter Nerello Cappuccio. Ja, men det är de. Och gröna druvor, så har vi Cataratto, som är, den görs ofta i stora volymer, lite mer neutral druva. Används i Marsala, vinet som ju Sicilien är känt för. Och
just
känt för
det.
Väldigt länge.
Marsala, det är också väldigt känt för att vara en ingrediens i tiramisu.
Precis, bra att du sa det. Man använder mycket i matlagning och i desserter.
Vissa använder ju andra typer av spritsorter när de gör tiramisu, men den originalreceptet är med Marsala.
Det är ju ett vin som inte har sådär super liksom hett rykte idag kanske.
Nej.
Kanske mycket för att man har gjort stora volymer och sådär, men de jobbar ju på att förbättra det också.
Ja, och att man kanske inte dricker så mycket dessertvin. I alla fall inte i Sverige. Dricker du dessertvin?
Inte så mycket som jag höll på att säga borde.
Du borde dricka mer.
Men jag säger ofta till folk så här, man dricker för lite så att, eller dessertvin. Ja. Att jag vet att de kan vara fantastiska. Men sen så är väl jag också en av dem som jag går kanske inte och köper hem det. Men när man väl har en middag och har folk, gäster hemma, så är det jättetrevligt. Och det lyfter ju verkligen en dessert.
Det gör det verkligen.
Och vi ska ju säga att de behöver absolut inte vara bara en sockerbomber. Utan är de balanserade så har de den här fantastiska syran också.
Mm, ja, verkligen. Och jag håller med dig där. Att jag dricker också alldeles för lite dessertvin. Borde dricka mer dessertvin. Ja. Och vissa, särskilt när de är så liksom välbalanserade med hög syra och samtidigt sötma, så är de liksom ibland bara goda att dricka för sig själva utan någonting annat. De är som en dessert i sig själv.
Verkligen. Så det vill vi slå ett slag för.
Ja.
Du har ju också Pasito de Pantelleria som är fantastiskt.
Ja.
Pasito-vin, det gör man på torkade druvor.
Mm. Och Pantelleria är en ö utanför ön.
Det är en ganska isolerad ö långt ute i havet som ligger mot Tunisien.
Mm.
Så det, där finns det spännande dessert.
Mm, mm.
Men jag tänkte, jag kanske kan prata lite mer om gröna druvor sen. Men vill du berätta lite mer om
ja,
maten?
Precis som i det du sa alldeles nyss om att man vårdar det lokala. Så är det ju samma sak i maten.
Mm.
Att man använder det som finns på plats. Och någonting som växer väldigt mycket på Sicilien, det är ju... man kan säga att de har lite av en national grönsak. Det odlas väldigt mycket grönsaker på Sicilien, kan jag säga först. Att man, det blir väldigt fina råvaror. Man kan göra väldigt bra vegetariska rätter på Sicilien. Men de har ju en grönsak som är lite av en nationalgrönsak.
Mm.
Som man använder i de flesta klassiska rätterna. Kan du gissa vilken?
Jag skulle tro att det är aubergine.
Ja, la melanzana.
La melanzana, fantastisk grönsak.
Ja, verkligen fantastisk grönsak. Och den är huvudingrediens i bland annat la caponata.
Mm,
som är en, visst det är det. Mm. Det är en sötsylig aubergine-röra kan man säga. Lite som Siciliens svar på pyttipanna.
Ja, just det.
Det finns bara på Sicilien.
Mm.
Runt mellan 20 och 25 olika varianter av caponata. Och det är en blandning av aubergine som man först friterar. Med selleri, lök, tomat, kapris, vinäger, oliver, socker. Och ibland russin och pinjenötter. Ibland har man paprika i. Så den blir liksom friterad men också både syrlig och salt och söt. Liksom.
Det här är ju spännande, för det är ju, tycker jag i alla fall, inte så där jättevanligt i italienska köket. I övrigt att man har den här, jag tänker mer så här asiatisk mat, man har sött, syrligt, hetta, man har så många komponenter.
Ja.
Och att de får till den här balansen, det är lite mer komplext än kanske man tänker sig vanlig italiensk husmanskost.
Generellt så tycker jag verkligen att det sicilianska köket är mer komplext.
Mm.
I smakerna.
Men du, caponata, visst finns den på andra platser än bara Sicilien?
Ja, många av de här rätterna som är typiska på Sicilien, den görs också i andra delar av, framförallt i södra Italien. Och samma sak gäller också en annan rätt som är typisk från Sicilien, som är melanzana eller parmigiana, som just kanske det. Många känner till som la parmigiana, brukar den kallas för. Och det är en form av aubergine lasagne, om man ska säga så. Istället för lasagneplattorna så skär man auberginen i skivor och varvar med tomatsås, mozzarella, parmesan, basilika.
Mm.
Och äter det som en contorno, som man säger i Italien.
Ja,
som ett tillbehör.
I Italien beställer man ju in liksom sidorätterna separat. Du får ju inte dem på en tallrik.
Nej.
Du får beställa in en sån.
Precis. Så även caponata är också som ett tillbehör till exempel fisk. Eller man kan också äta det bara för sig med bröd.
Mm.
Det gäller samma sak för la melanzana eller parmigiana.
Jag tänkte på det du sa med att man har olika varianter på Sicilien och andra... Jag har en nära vän från Apulien. Jag kommer ihåg att jag gjorde caponata en gång när jag skulle på middag till henne. Och hon var så här, jag kommer inte ihåg hur det var. Någonting med att jag hade vinäger i någonting. Så hade jag lärt mig på ett visst sätt. Och hon blev helt förskräckt över det. Och tyckte att nej, det har man absolut inte. Så att det finns ju varianter på den här rätten.
Ja, verkligen.
Som kan skilja sig säkert mellan familjer också.
Ja, absolut. Absolut. Ja. De är väldigt noga i Italien generellt att det ska vara på ett specifikt sätt.
Ja.
Lokalpatriotiska.
Men du, jag tänkte på, för att få in lite vin här.
Ja.
När du pratar om de här rätterna med grönsaker och tomat. Man blandar ju ofta tomat i de här aubergine-rätterna.
Mm.
Så tycker jag i alla fall att det är väldigt trevligt med vita viner.
Mm.
Det går ju bra med röda också om man känner för det. Men jag tycker det är härligt med den här, att spegla den här fräschören i tomaten.
Verkligen.
Med ett vin.
Och om man har ett rött vin så vill man gärna att det ska ha en bra syrlighet.
Precis, det får inte vara för maffigt.
Nej.
Så att det liksom tar över. Kanske inte så mycket fat och det här kraftiga.
Nej.
Och på Sicilien har man ju såklart gröna druvor också. Den mest odlade, vet du vilken det är? I volym alltså, inte kanske mest kända druvan. Men...
jag vet faktiskt inte.
Den heter Cataratto.
Ah,
den kallas även Luci då.
Ah.
Och den gör sig väldigt stora volymer. Det är den mest odlade druvan på Sicilien faktiskt. Man har exporterat mycket som must utomlands av den här druvan också.
Mm.
För att ge det här lite mer kropp till viner från svala regioner.
Mm. Eftersom det finns så mycket, det är så soligt på Sicilien och varmt.
Precis, det blir lite rikare viner.
Mm.
Men det är alltså, man har historiskt tänkt att det är en ganska tråkig druva, eller neutral ska jag säga.
Mm.
Lite mindre laddat ord. Men den ger ganska lättdruckna viner. Den är inte superkomplex. Men det finns de som faktiskt fokuserar på att göra fina viner på den här druvan idag också.
Mm.
Och andra gröna druvor är ju Caricante. Det är den dominerande gröna druvsorten på Etna.
Mm.
Den ingår i Etna Bianco som är en DOC. Det är en fantastisk druva. Den ger underbara viner.
Mm.
Citrus, örter, mineral, lite sälta, lite hög syra.
Ja, så gott.
Så det är liksom, de ger lagringsdugliga, jättefina viner. Och sen finns det många andra. Grillo, Insolia. De här används för Marsala-produktionen, men man gör mycket i högre utsträckning, som vi var inne på, mer liksom endruvesviner idag också. De här druvarna. Ja, det finns många andra. Malvasia.
Ja.
Malvasia delle Lipari, har du smakat?
Ja.
Fantastiskt.
Ja, verkligen.
Torra viner, det görs ju söta och torra.
Mm.
Torra viner på Malvasia är ju underbara.
Lite så här parfymerade nästan.
Ja, lite aromatiska och så har den här lite sältan, eller mineraliteten.
Mineraliteten, ja.
Ja, de gillar jag i alla fall. Man gör faktiskt mest vitt vin på Sicilien.
Mer än rött?
Ja, man kan tro att det är mest rött, men det är faktiskt mer vitt.
Mm. Härligt. Och om man ska då återkoppla lite grann till vad man skulle kunna äta till de här härliga, syrliga, vita sicilianska vinerna. Och gå på någonting typiskt sicilianskt som passar till.
Mm.
Så på Sicilien så äter man också, man äter ju alltid. Man äter hela tiden, konstant.
Dygnet runt.
Även när man går på gatan, det kan jag säga.
Ja,
street food.
Det finns aldrig tillfälle man inte kan äta. Ja, det är sant.
Det är väldigt, väldigt vanligt att man liksom köper någonting i farten om man är hungrig. Och då finns det ju lite olika varianter. Den mest kända kanske arancini, alltså arancino och arancina. Det är två olika namn, eller typ liknande namn. En som slutar med O och en som slutar med A.
Mm.
Men beroende på vart man är på Sicilien. Arancino kommer från den nordöstra delen, där Catania är till exempel. Och den brukar fyllas, alltså det är... Jag ska berätta vad det är för någonting också.
Det är en
friterad risottoboll.
Mm-hmm.
Jättebra att göra om man har gjort en risotto och så har man risotto kvar. Då kan man göra en arancino av den.
Mm.
Det är liksom en fylld risottoboll. Oftast är den gjord på en risotto som är ganska enkel i sig. Antingen en saffransrisotto, neutral risotto eller en tomatrisotto.
Mm.
Och så fyller man den med olika delar. I den nordöstra delen så brukar man fylla den med köttfärs som också har lite ärtor i sig.
Mm.
Man kan göra en aubergine-röra eller svamp. Men den klassiska är med köttfärs. Den är triangelformad i den här delen. Vet du varför?
Nej, ingen aning.
För att det är liksom en hyllning till vulkanen Etna.
Etna?
Ja, Etna menar jag. Förlåt.
Mungibel.
Ja.
Vad häftigt.
Ja, och de är ganska stora de här arancino-bollarna. De är
alltså,
nästan
de är ju ganska, man blir ju mätt.
Man blir väldigt mätt. De är typ stora som ett äpple.
Ja.
Ja.
Allt på Sicilien är ju så här, det är jättegott, men det är ju ganska stora portioner av saker, ja, eller hur?
Verkligen. Ja. Och om man, och arancino gör man ju också då i den andra delen, i den mer västra delen av Sicilien, där Palermo ligger.
Just det.
Och där kallar man det för arancina, med A på slutet. Och de, ja, det, ja, de är oftast lite ljusare i färgen, de är inte så gula som de är i Catania-området. Och så fyller man dem med köttfärs.
Aha.
Så det finns lite olika lokala varianter av den här, ja, risottobollen. Men det är fantastiskt gott och väldigt bra att göra. Jag gjorde en gång ett recept till, när jag jobbade på Allt om vin och Allt om mat, så gjorde jag ett recept på arancino-bollar som man kan servera vid ett glöggmingel.
Okay.
I och med att de kryddorna som man använder också är typiska julkryddor för oss i Sverige.
Just det.
Så gjorde jag lite mindre, för att jag tycker att det är lite jobbigt när de är för stora.
Ja.
Alltså att man kan ha dem lite som små plock.
Ja, fantastiskt.
Med saffran, och så gjorde jag en kryddig aubergine-röra och fyllde dem med det. Och lite mozzarella, så det blir lite trådigt och gott.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, så lite kanel och saffran, och så friterade jag dem. Och hade panko-bröd istället för vanligt. Så att det blir lite lättare,
krispigare.
Lite krispigare, precis. Ah. Så det kan jag verkligen tipsa om man ska ha glöggmingel.
För det är ju liksom, ja, fantastiskt tips, det ska jag ta med mig. Mm. Bättre än pepparkakor och grönmögelost.
Ja, verkligen.
Ja, men för jag tycker i alla fall att det är fantastisk mat på Sicilien, men det är, och det är ju ganska, alltså egentligen är det ganska lätt mat. Det är mycket grönsaksbaserat, det är mycket fisk, man äter ju mycket tonfisk och sådana saker. Men ändå så finns det en del ganska maffiga rätter.
Verkligen, friterat.
Även om vi inte använder så mycket smör. Och, ja, ost finns ju visserligen, men det är ju ganska baserat på liksom olivolja söderut. Men ja, mycket friterat som sagt.
Ja.
Och då kan man behöva skölja ner det med ett gott vin.
Verkligen.
Ja, men fantastiskt. Har du någon, men jag tänkte på det här med desserter.
Ja,
det är ju
lite typiskt Sicilien också, för att resten av Italien, alltså i alla fall som jag har upplevt det, så finns det inte jättemånga desserter, inte lika många som det finns nationella, alltså rätter runt om i Italien i alla fall, utan det finns ju tiramisu och panna cotta, det är typ det man kommer ihåg.
Ja.
I alla fall utanför Italien, som man tänker på. Men på Sicilien så gör man jättemycket. Man äter jättemycket sötsaker generellt. Man börjar redan vid frukost. Och då äter man ofta en brioche, som är en slags croissant. Så fyller man den med granita. Gärna med granita al café, som är en slags, vad ska man säga?
Fryst
kaffe. Alltså, som en isglass med kaffesmak.
Eller sån här slush, eller vad det kallas.
Ja, exakt.
Precis, lite sådär crunchy.
De klassiska är ju med kaffe, men även det finns också med citron och apelsin och massa andra smaker. Man liksom river på den här isiga kaffe isbiten med en gaffel, så man får upp de här isiga delarna, så lägger man dem i en brioche, och så äter man till frukost.
Fantastiskt gott.
Ja. Verkligen. Sen, precis som du sa, så odlar man ju väldigt mycket mandel på Sicilien. Så man använder mandelmassa och gör kakor, väldigt mycket småkakor. Jag inte upplever att man gör alls på samma sätt i resten av Italien.
Nej, alltså går man in i ett litet bageri på Sicilien, så är det ju som en fantastisk liksom utställning av konstverk. Det är så vackra, så att de lägger väldigt mycket energi på sina sötsaker.
Ja, och använder olika färger och torkad frukt och sådana saker. Och den kanske mest klassiska sicilianska sötsaken är ju cannolo. Cannoli siciliani, det är ju som en friterad rund liten, vad ska man kalla det för?
Som en rulle,
som ett flan.
Ett flan.
Ett runt flan som är friterat, som man fyller då med ricotta, gärna med små bitar av choklad, ibland med pistage. För pistagenötter växer också väldigt mycket på Sicilien.
Precis. Och specifikt där på runt Etna har man ju
Pistacchio di Bronte, eller Bronte eller vad man säger. Väldigt fina pistagenötter som man använder i olika bakverk och desserter. Och jag har faktiskt också en gång ätit en slags Nutella-variant gjord på pistagenötter istället för hasselnötter.
Okay.
Alltså en av de godaste sakerna jag har ätit i hela mitt liv.
Fantastiskt.
Ja, alltså vi skulle kunna sitta här och prata om Sicilien i evigheter.
Hela natten.
Hela ja. Natten.
Absolut.
Men nu tycker jag att vi korkar upp en flaska vin. Och säger hej då för idag.
Ja, vi så får vi återkomma och prata om underbara Sicilien en annan
gång. Ja, det gör vi.
Tack så mycket för idag.
Tack för idag.
Ciao, ciao. Ciao.